CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Med ett år kvar till ordinarie val, med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i, en pågående pandemi, de särskilda utmaningar som det skulle medföra, är ett extraval inte det som är bäst för Sverige.
Jag bekräftade det som han då egentligen visste, att jag och Moderaterna står redo att bilda en ny borgerlig regering om det finns parlamentariska förutsättningar för det.
Men Centerpartiet väljer ett förnyat januariavtal, för i det så finns ju många av de centerpartistiska liberala reformer som vi har förhandlat fram.
Om den regering som jag då i så fall leder inte skulle få igenom budgeten, då avgår jag.
Jag har överlagt, som sagt, samrått med alla partiledarna och kommit fram till att till sonderingsperson utse Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
När stora delar av svenska folket går på semester leds landet av en övergångsregering. Och alternativet extraval skulle inte vara bäst för Sverige, enligt Stefan Löfven. Nu är vi mitt i en ny talmansrunda och ingen vet när Sverige kan ha en ny regering. Men vi vet vem som kanske blir ny statsminister redan i nästa vecka. Det här är en extra panel från Kvartal. Med en panel på hela fyra personer ger vi oss på att analysera det som ledde oss hit och frågar vad som skulle kunna lösa regeringsknuten fram till valet 2022. Välkomna, jag heter Staffan Dopping. Och den här panelen gör vi i flygande fläng. Det är tidig tisdag kväll när vi spelar in det här och kanske har något ytterligare vedträ kastats in i brasan när ni hör det här. Och det är onsdag om ni tillhör de tidiga lyssnarna. Men det här är vår ögonblicksbild av det politiska Sverige just nu. Ett och ett halvt dygn efter Stefan Löfvens besked om vägval. Och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har fått 3 dagar på sig för att sondera möjligheterna att få till en regering. Och panelisterna är alltså 4, nämligen de här. Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och under 4 år också andre vice talman. Välkommen.
Tack.
Hanna Fagenius, centerpartist från Härjedalen men som nu är kommunfullmäktiges ordförande i Östersund och på 10-talet var hon ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Välkommen.
Tack så mycket.
Lotta Fogde har arbetat för Socialdemokraterna i olika roller, bland annat var hon statssekreterare under dåvarande handelsministern Leif Pagrotsky. Hon har också varit journalist. Välkommen.
Tackar.
Och fjärde panelisten har, precis som Hanna Wagenius, hörts tidigare i Kvartals veckopaneler. Det är Sven Otto Littorin med förflutet som partisekreterare och arbetsmarknadsminister för Moderaterna. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Vi börjar med att gå tillbaka till i måndags när statsminister Stefan Löfven var tvungen att ge besked om sitt vägval efter misstroendeomröstningen en vecka tidigare.
Med ett år kvar till ordinarie val, med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i, med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra, är ett extraval inte det som är bäst för Sverige. Med den utgångspunkten så har jag hos talmannen begärt att bli entledigad som statsminister. Nu får talmannen inleda arbetet med att föreslå en statsminister som tolereras av riksdagen. Regeringen fortsätter att styra riket tills vidare, nu som övergångsregeringen.
Ja, Stefan Löfven sa att extraval inte är bäst för Sverige eftersom det är bara drygt ett år till nästa ordinarie val, plus att landet ännu är starkt påverkat av coronapandemin. Hur starka är de där två argumenten för att inte välja alternativet extraval? Björn Söder, hur giltiga är Löfvens två skäl mot extraval nu?
Jag tror att Stefan Löfven egentligen menar att det kanske inte är det bästa för Socialdemokratiska partiet. Vi har en parlamentarisk instabilitet idag som jag tror man skulle kunna lösa ut väldigt mycket genom att låta folket få säga sitt i ett extraval. Och sen argumentet när det gäller pandemin så kan vi ju se runt om i världen att många andra länder, mindre ekonomiskt bemedlade, lyckas genomföra val under ordnade former trots pandemin. Så jag tycker inte det är två starka argument.
Sven Otto Littorin, vad säger du?
Nej, men jag tror väl att det handlar om att Löfven är bra på matte. Det är större sannolikhet att han lyckas behålla regeringsmakten på det här sättet än att gå till ett extraval. Och det finns liksom i generna att inte ge upp utan klamra sig fast så långt det går. Så att, jag tror han är bra på matte.
Hanna Wagenius, är det rimliga skäl som vi fick höra när Löfven berättade att det väntar talmansrundor istället för extraval?
Jag skulle säga att skälet att det är kort tid kvar till nästa val är i vart fall mer giltigt än att vi är i en pandemi. Det är klart att folk kan gå och rösta, speciellt nu när vi är i sluttampen och vaccineringen verkligen har tagit fart. Men annars så får jag nog instämma med Sven Ottos analys här. Det är en större sannolikhet att Stefan Löfven kan hämta hem ett stöd från riksdagen. Och är det så att man verkligen som parti vill ha ett extraval så har man ju också ett enkelt sätt att agera för det. Det är ju att rösta nej till samtliga statsministrar som läggs fram inför riksdagen nu inför de kommande talmansrunderna.
Lotta Fogde, var det de viktigaste skälen som Löfven förde fram?
Jag tror ju att Stefan Löfven själv tror på pandemiargumentet, och pandemin har ju hittills visat sig vara ganska oförutsägbar, så att jag tror att det är också ett argument som fungerar och som människor kan förstå, att ja, vi vet ju faktiskt inte vart det ska ta vägen. Och det rimmar ju väldigt väl med Socialdemokraternas paradgren att poängtera att man är bra på att ta ansvar. Så att det här var väl ett ganska naturligt argument för Stefan Löfven, förutom att han då ägnar sig åt riskminimering när han vill att talmannen ska jobba först innan vi riskerar ett extra val.
Och idag, tisdag, när vi spelar in så har ju talmannen haft möten med alla åtta partiledare, och efter sin träff över jordgubbar och mineralvatten gav Stefan Löfven det här beskedet.
Mitt parti, Socialdemokraterna och jag, är fortsatt redo att axla ansvaret för att tillsammans med andra konstruktiva krafter fortsätta att leda landet framåt. Och är därför redo att tillträda om riksdagen då skulle acceptera mig som statsminister. Men det ska också vara väldigt känt och tydligt. Om den regering som jag då i så fall leder inte skulle få igenom budgeten, då avgår jag. Då lämnar jag.
Ja, där kom det ett besked, och det handlar om statsbudgeten som ju kommer som proposition i september normalt, men som brukar klubbas av riksdagen först sent på hösten. Så nu säger Löfven att han kan tänka sig att återkomma som statsminister, ja, om en vecka eller två antar jag, men han lovar att avgå om hans budget fälls. Och i så fall får han avgå två gånger på ett halvår. Sven Otto Littorin, vad är innebörden av det som Stefan Löfven sa idag?
Nej, men dels vill han ju sätta press på de partier som överväger att lägga ner sina röster för att sen rösta annorlunda i en budgetomröstning. Är det klart att han vill sätta press på alla partier nu att säga att blir han vald så ska det vara också med budgeten. Och ja, det kan man ju faktiskt förstå. Därför det är klart att ingen vill ju sitta inför ett ordinarie val och administrera motståndarsidans budget. Så att jag förstår det.
Men det innebär väl att han faktiskt ställer upp som regeringsbildare nu i juni, juli, även om han inte då känner sig säker i förväg på att hans regeringsbudget kommer att passera riksdagen?
Ja, ja det gör det, men det är också en taktik att sätta press på de andra partierna som nu funderar på hur de ska rösta här i kommande omröstningar. Så att det är klart att det är både en varudeklaration och en taktik, skulle jag säga. Och jag tycker inte det är alldeles konstigt, för det är klart att det mardrömsscenariet vore ju naturligtvis för Löfven att komma in i valrörelsen 2022 och sitta på ett väldigt skakigt parlamentariskt mandat och dessutom administrera en budget som inte är hans.
Lotta Fogde, finns det en djävulsk baktanke bakom det här utspelet från Socialdemokraterna idag?
Jag ser det väl snarare som att Stefan Löfven markerar att även Socialdemokraterna har en gräns för när det inte längre är rimligt att sitta i regering. Och varför skulle han, alltså motsatsen till det han sa idag skulle ju vara fullkomligt häpnadsväckande, att säga att jag är beredd att regera på någon annans budget. Han har ju provat det en gång, det var inte särskilt populärt, så det är ju en fullständigt naturlig sak att säga i det här läget.
Ja, men man kan också tolka det som att han säger att det tar vi sen, jag är beredd att acceptera att bli statsminister nu trots att jag inte har en susning om huruvida jag kommer få igenom min budget i slutet på det här året.
Ja, så kan man också se det. Att han trots allt tror att bara han får bilda regering så kommer han att kunna styra upp det här. Men jag tolkade det mer som han har visat att även socialdemokratin har gränser.
Hanna Wagenius, vad tolkar du in i Löfvens avgångsåtagande?
Jag tolkar det som att han vill skicka en väldigt tydlig signal till framförallt Vänsterpartiet men förmodligen även Centerpartiet om på vilka villkor han kan tänka sig att återinträda. Och jag tror att den starka signalen går absolut till Vänsterpartiet för att visa att om det är så att ni fuckar upp det här för mig igen, då kommer ni att sitta med ett extra val i knät och för att just få dem att förstå och höja insatserna för Vänsterpartiet.
Men om det ska bli extraval efter en sån här budgetöverraskning eller budgetstrul, då kommer ju beslut om det i november, december tidigast. Och då kan det blir ett val i mars, april nästa år i så fall.
Ja, antingen det, eller så blir det nya talmansrundor även då. Och då blir det ju naturligt förmodligen då en borgerlig regering som tillträder. Och det vill ju heller inte Vänsterpartiet. Så jag tolkar ändå det här som att han vill sätta pressen åt det hållet.
Vi ska strax komma till vad det innebär att Ulf Kristersson nu har fått det första sonderingsuppdraget. Men om vi håller oss fast lite grann fortfarande vid det besked som Stefan Löfven gav idag. Björn Söder, hur ser du på Stefan Löfvens budgetlöfte som kommer idag?
Det här tycker jag visar med tydlighet att för Socialdemokraterna så gäller makten framförallt och politiken är sekundär i det hela. Det är klart att han försöker köpa sig tid nu. Att skulle han bli utsedd statsminister så har han hösten på sig att försöka få Centerpartiet och Vänsterpartiet till förhandlingsbordet för att försöka göra upp och kunna få igenom sin budget. Så där handlar ju egentligen bara om att köpa tid. Och som tidigare talare har sagt, att sätta press på de här båda partierna att man ska vara beredd att sätta sig ner tillsammans.
Är det fel att som ledande politiker köpa tid och att sätta press?
Nej, men jag tycker att riksdagen visade för en vecka sedan att man inte vill ha Stefan Löfven som statsminister längre. Och då tycker jag att, precis som talmannen idag har gjort, att man låter någon annan få möjligheten att sondera om det finns ett bättre regeringsunderlag som också kan få igenom sin budget utan att vi riskerar att gå till ett extraval i början av ett valår. Det vore ju inte önskvärt ur något perspektiv, säger jag.
Lotta?
Vad Andreas Norlén gör nu det är att han synar ju den här oheliga alliansen som avsatte Stefan Löfven i måndags. Och nu får vi väl se då om det går att få ihop en regering av det. Vänsterpartiet har ju tydligt sagt att de gärna ser att Stefan Löfven återkommer som statsminister. Så att det är ju en besvärlig uppgift som Ulf Kristersson har fått. Men nu får han ju upp till bevis då. Andreas Norlén låter honom försöka, och så får vi se om det är en väg att gå. Jag tror ju att Stefan Löfven var ganska övertygad när han lämnade in sin avskedsansökan och lät det här gå till talmannen att han kommer att få budet igen så småningom.
Tror du att han hade väntat sig, alltså Löfven, att bli den första som fick sonderingsuppdraget?
Nej, inte nödvändigtvis. Någon måste ju röra på sig, och det kan ta lite tid. Ja, då kan väl Ulf Kristersson få försöka under tiden då.
Låt oss höra vad Ulf Kristersson hade för budskap i samband med att han träffade talmannen i förmiddags.
Kan man inte enas om en budget, då har man alltså ingen gemensam politik. De vet bara vad de är emot, de vet inte vad de är för. Jag tycker att alla seriösa regeringsbildningar måste ju bygga på att man också har politik, alltså innehåll i politik, att man vill genomföra saker. Det kan ju inte vara att man vill bilda en regering för att upprätthålla platserna, men sen inte kunna få igenom någon politik. Så ser jag åtminstone på saken.
När Kristersson sa det här, då visste han förstås inte att han 6 timmar senare skulle ha fått ett sonderingsuppdrag av talmannen. Men han stod till förfogande, det var han ju tydlig med. Sven Otto Littorin, det låter som om Ulf Kristersson räknar med att dels kunna regera Sverige nu i något år, och dels att han ska få igenom en borgerlig budget i höst.
Ja, så budgeten är ju det minsta problemet egentligen. Men vad han försöker göra är naturligtvis att sätta press på Centern. Därför att det som krävs nu när Löfven sätter press på Vänsterpartiet att stötta hans regeringsalternativsbudget, så krävs det ju att alla de partierna är, så att säga, överens, inklusive Centern, att de är med på det. Därför att annars så blir det ingen Löfven-budget. Och blir det ingen Löfven-budget, så har Löfven sagt att han inte, då avgår han. Så att det är liksom ett mångfacetterat spel för att, tror jag, ur Kristerssons perspektiv, få Centerpartiet att rösta gult på måndag, om det nu blir en omröstning på måndag. Och därmed släppa fram Kristersson i vetskapen om att det blir en budget av det. Därför att annars så måste Centerpartiet och Vänstern rösta på samma sätt i den budget som då Löfven ska presentera under hösten. Och det blir ju intressant att ta sig ur. Så att, det är otroligt spännande läge.
Och strax efter klockan 16.30 idag den 29 juni så steg Andreas Norlén in i första kammarsalen och berättade om sitt första beslut i den process som nu har inletts.
Jag har överlagt, som sagt, samrått med alla partiledarna och kommit fram till att till sonderingsperson utse Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han kommer att få 3 dagar på sig att sondera förutsättningarna för att bilda en regering. Det vill säga, han ska rapportera tillbaka till mig på fredag vilka förutsättningar han ser. Han kan då antingen slutrapportera sitt uppdrag eller begära en förlängning. Begär han inte förlängning och menar att det finns förutsättningar för en regeringsbildning, då kan jag i så fall redan samma dag gå till kammaren med ett sådant förslag. Det bordläggs då en första gång samma dag. Det ska sedan bordläggas en gång till. Det blir i så fall på lördag. Och sen kan det då ske en omröstning i kammaren på måndag i nästa vecka.
Ja, det var inte självklart att moderatledaren skulle få det första sonderingsuppdraget enligt talman Andreas Norlén, men han tyckte att argumenten för det var tämligen starka. Vad säger ni i panelen om Norléns beslut? Lotta Fogde, kan vi börja?
Nej, jag är ju inne på det här att det här är ju Norléns sätt att pröva ifall Kristerssons optimism är motiverad. Och sannolikt så är det ju så att det som behövs för att få till en regering som kan få, som tolereras av 175 ledamöter, det kräver att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet lyckas komma överens om någonting nytt. Men för att utesluta andra möjligheter så är ju det här väldigt rimligt och logiskt. Och säkerligen så har ju flera av de andra partiledarna suttit i talmannens soffa och sagt att det här är ett alternativ de gärna skulle vilja ha prövat. Så jag tyckte man hörde på talmannen själv att ja, det var många som hade sagt det här till honom, så att det var naturligt för honom att pröva det alternativet. Det behöver ju inte betyda att han tror att det är det mest sannolika. Men som vi var inne på tidigare, i nuläget så kanske det andra alternativet behöver lite tid på sig för att byta lite positioner, och då är det här som står till buds.
Hanna Wagenius, är det inte en verklig högoddsare om en borgerlig regering med samma riksdag som den som godkände januariavtalet 2019 ska kunna regera, hålla ihop och klara höstens budget?
Jo, det är klart att det är, därför att vi har ju en riksdag i dagsläget där det inte finns en majoritet för någonting. Det är ju den praktiska realiteten efter föregående val, att det svenska folket är, det finns inte en majoritet för någon inriktning överhuvudtaget. Januariavtalet var ju den minsta gemensamma nämnaren. Jag tror att det kommer bli svårt för Kristersson att tillträda som statsminister, och det beror ju på vilka partier han tänker sig att han ska stödja sig på. Mitt och Björns parti går ju inte helt och hållet ihop där. Vi är inte överens om vilken inriktning vi i sådana fall vill att den borgerliga regeringen ska ha. Och jag är osäker på om Sverigedemokraterna skulle vilja beskriva sig som ett borgerligt parti. Så att det kommer bli väldigt, väldigt knepigt. Men man får väl önska Ulf ett varmt lycka till här, så får vi se vad som händer. Men det ska väldigt, väldigt mycket till för att det ska gå.
Men han räknar väl knappast med centerstöd för en regering, eller hur?
Nej, och då kan han ju inte tillträda. Det är om han föreställer sig att han kan få Vänsterpartiets stöd och att de lägger ner sina röster i den omröstningen. Men det har jag också otroligt svårt att se.
Björn Söder?
Det är ingen av oss som har varit med på de samrådsmötena som har ägt rum under dagen. Det har varit väldigt spännande. Men utifrån det vi kan ha tagit del av så tycker jag ändå att talmannen har gjort en rimlig bedömning med att pröva Ulf Kristersson nu först. Jag är lite inne på Sven Ottos linje där också, att jag tror ju att Ulf Kristersson hoppas att kunna få Centerpartiet att inte kanske aktivt ta ställning mot honom, utan att man släpper igenom honom genom att lägga ner sina röster. Mycket har ju hänt sen förra veckan där Liberalerna har lösgjort sig från januariöverenskommelsen och också gått ut och sagt att man vill stödja en borgerlig statsministerkandidat. Men sen har vi också de politiska vildarna, och vi har också en intern konflikt inom Liberalerna där flera också har deklarerat att man inte kommer fortsätta att vara riksdagsledamot efter nästa val. Det kan ju öppna upp för att vissa liberala ledamöter kommer att trotsa partilinjen. Om det då innebär att de aktivt kommer att rösta mot Ulf Kristersson eftersom han då tar stöd av Sverigedemokraterna, eller att de också lägger ner sina röster, det återstår att se.
Alltihopa kokar ner till vem är det som kommer att vara i kammaren på måndag. Alltså, kommer folk att vara borta? Hur kommer det vara? Hur kommer vildarna att hantera det? Och precis, är det vem eller vilka kommer att frontera mot partilinjen? Så att det är så otroligt knappa marginaler. Så att det, ingen kan riktigt säga hur det kommer att gå.
Hörrni, det kom en färsk opinionsundersökning idag från SVT Novus, och i den får Socialdemokraterna 25,5%, Moderaterna 21,8% och Sverigedemokraterna 21,4%. SD alltså hack i häl på Moderaterna. Och Vänsterpartiet har gått fram och får 11,2%. Centerpartiet 7,9%, det är en tydlig minskning. Och sen kommer KD med 5,0%, Miljöpartiet 3,5%, Liberalerna 2,5%. Har ni någon kommentar till, spelar det här någon roll så att säga för det som sker just nu på regeringsfrågan? Eller vad säger Hanna?
Jag tror att det finns en klar risk att partiföreträdarna låter sig övertyga snarare av tillfälliga opinionsmätningar än de grundläggande värderingar som måste finnas i ett parti. Så att det är självklart att det mäts, och jag tror tyvärr att det kommer att spela en större roll än vad man egentligen skulle vilja i det här läget.
I vilken riktning skulle det vara i så fall?
Jag tror att det kan göra att jag tycker överlag att det är tråkigt när såna här opinionsmätningar ska påverka ställningstaganden hos partierna. Därför att det blir ett väldigt förenklat förfarande. Jag tycker att ett parti, det ska gå till val på sina grundläggande värderingar och sin sakpolitik, och sen ska det agera utifrån det under den mandatperiod som man har blivit vald. Om man hela tiden ska hålla på och mäta vad tycker folk att vi borde göra här, så är ju risken stor att man liksom blir för mycket vindflöjel. Och det tror jag inte att svensk demokrati tjänar på i det långa loppet.
Några ord om Vänsterpartiet är på sin plats, och först här ett exempel på hur Socialdemokraterna talar om det femte partiet i sitt tilltänkta regeringsunderlag.
Det råder inga tvivel om att Vänsterpartiets agerande och beredvillighet att forma en tillfällig majoritet med de högerkonservativa, att det har lett fram till dagens svåra politiska situation. De röstade bort regeringen utan att själv ha ett gemensamt regeringsalternativ.
Sven Otto, vad säger du om de här orden riktade mot Nooshi Dadgostar? Är det ord som svider hos vänsterpartisterna?
Ja, det tror jag definitivt att det gör. Jag var rätt förvånad, kan jag säga, för att han måste ha med sig Vänsterpartiet för att få igenom sin budget, och han måste därmed ha Vänsterpartiets implicita stöd för sin nästkommande eventuella regering. Och jag tänker så här, om man nu har liksom dörrmattat dem så långt så att de till slut valde att sparka honom, då kanske inte det första man gör är att läsa lusen av dem. Jag känner en del vänsterpartister som var mycket förvånade och lätt upprörda över de orden på den här pressträffen. Och det är väl inte så att det underlättar. Men å andra sidan så är det naturligtvis så att Socialdemokraterna vet att Vänsterpartiet inte har så mycket val. Så att det är väl så att det ligger i så att säga, sättet att hantera på. Men jag var faktiskt rätt förvånad över tonfallet i det där.
Hanna?
Jag är ju nog mindre förvånad, därför att jag tror att Stefan Löfven har gjort analysen att det är väldigt svårt att vinna stöd för en socialdemokratisk regering utan att ta med sig Centerpartiet. Och i det här läget så kan han välja, ska han skälla på Centerpartiet eller ska han välja att skälla på Vänsterpartiet? Och då har han dragit den logiska slutsatsen att skäller han på Centerpartiet i det här läget, då är han mer illa ute. Och jag tycker också att det här är ju den typen av retorik som man hör från Sveriges två maktpartier. Det har varit ganska liknande tongångar från Moderater mot Centerpartiet, just för att man har valt att stödja Löfvens regering istället. Så att jag är nog inte så förvånad, men det var skarpa ord, det ska man absolut hålla med.
Lotta?
Jag är inte heller förvånad. Alltså, socialdemokratin har ju en historisk vana att ta Vänsterpartiet för givna och vara ganska bryska och ogina mot Vänsterpartiet, därför att det har ju helt enkelt varit den parlamentariska logiken. Man har inte behövt ge Vänsterpartiet särskilt mycket, för de har inte haft så stora valmöjligheter. Och nu är ju Löfvens stora projekt att se till att den här armkroken med Centerpartiet, att den håller för framtiden.
Men är det rätt vecka att vara brysk mot Vänsterpartiet?
Ja, men jag tolkade det snarare som att han sa åt dem att nu får ni skärpa er. Det är ni Vänsterpartiet som, nu har ni fått eran vinst här i en fråga. Nu får ni krypa in igen i buren och rösta rätt.
Björn, vad tror du att det här innebär, de här orden mot Vänsterpartiet?
Nej, men jag tror Socialdemokraterna och Stefan Löfven gör analysen att Vänsterpartiet har man med sig ändå. Det kommer inte på frågan att Vänsterpartiet skulle backa upp en borgerlig statsministerkandidat, utan här är det precis som Hanna var inne på också, att det är Centern man måste blicka i det här, därför att Centern är mycket lättare att kanske förlora eftersom man befinner sig mer i mitten. Men Vänsterpartiet har man med sig. Sen så kan jag tycka att man kanske kunde uttrycka sig på ett lite annat sätt om man nu vill vara kompisar med företrädare för Vänsterpartiet eller för Vänsterpartiet i sin helhet. Men jag tror ju att man räknar med Vänsterpartiets stöd oavsett, och nu måste man på något sätt lycka Centerpartiet för att ha med dem ombord.
Vad har Vänsterpartiet för budskap nu då när talmansrundan pågår? Jo, det här.
Nu när punkten om marknadshyror är borta så är fortsatt Stefan Löfven vår statsministerkandidat. Vi önskar nu att han ska återväljas till statsminister, och det är vårt huvudalternativ. Det vi önskar för Sverige nu, det är stabilitet. Vi vill inte skapa mer oreda i den här situationen. Det är därför vi nu sträcker ut en hand.
Ja, så sa alltså Nooshi Dadgostar tidigare idag. Det kanske illustrerar lite grann det som ni var inne på. Hur var det, vilken stämningsläge som vänsterpartisterna befinner sig just nu?
Ja, men Vänsterpartiet har ju att... Alltså deras agerande har varit fullkomligt rationellt, tycker jag. De behövde visa att de kan spela roll i svensk politik. Inte minst i ljuset av att det är val om ett år. Och de har inte haft någonting att säga till om då, sen januariavtalet kom till stånd. Och har ändå stöttat Stefan Löfven som statsminister. Så deras agerande var fullkomligt rationellt. De behövde visa att de kan göra skillnad. Nu har de gjort det i en viktig fråga. Och nu så är det nog... om de skulle fortsätta på den rebelliska linjen så vore ju det att välja revolution snarare. Att välja att inte tro på parlamentariska lösningar. Därför att trots allt så måste de ju stötta Stefan Löfven förr eller senare. Frågan är om han ska ge dem någonting ytterligare för att rädda ansiktet eller om han helt enkelt bara ska göra den hårda vägen och säga att nu har ni lekt färdigt, nu har ni fått visa upp er.
Fast finns det ändå inte en risk att Vänsterpartiet tänker så här att ja, men som det nu ser ut i
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Opinionen så är valet 2022 ändå förlorat för Löfven och vänstergänget. Då gäller det ju att röstmaximera så mycket som möjligt för det egna partiet. Och det är klart att då kan de ju naturligtvis just sätta sig på de lite högre hästarna och alltså bli förbannade på Löfvens okänslighet och markera det genom att helt enkelt driva sin egen linje ganska tydligt. Jag menar, det kan ju finnas sådana tendenser i det partiet också. Det skulle inte förvåna mig åtminstone.
Det kan absolut vara så att det är deras analys, men då tror jag att man har läst opinionsundersökningarna lite halvtaskigt. Jag vill påstå att valet 2022 fortfarande är förvånansvärt öppet. Givet de svårigheter som vi har haft i Sverige, givet den kritik som har funnits mot regeringen, så är jag egentligen mest förvånad över att det konservativa blocket inte samlar mer i opinionen för närvarande. Nu brukar man ju ändå ligga väldigt bra till som opposition om det är så att man ska ha en chans att sen ta över. Så att det är möjligt att de gör den analysen som sagt, men jag är inte säker på att den är korrekt.
Det här är en extra panel från Kvartal med Hanna Wagenius, Björn Söder, Lotta Fogde och Sven Otto Littorin. Vi var inne på hur Vänsterpartiet här pressas på olika sätt. Ett annat parti som är utsatt för påtryckningsförsök är Liberalerna, som Björn Söder var inne på nyss. Liberalerna har ju lämnat januarigemenskapen och röstade för misstroende mot Stefan Löfven. Och i SVTs morgonstudion gjorde justitieminister Morgan Johansson vad han kunde för att de liberaler i riksdagen som inte gillar den här omsvängningen ska svettas.
Varje varje liberal ledamot har ju säkert hur många gånger som helst stått och lovat sina väljare att vi tänker inte släppa fram en regering som baserar sig på ett främlingsfientligt parti. Det var jättetydligt inför valet. Många av dem våndas, skulle jag nog vilja säga, nu inför en situation där de ska behöva sitta och så att säga trycka igenom kanske en regering som de lovade absolut aldrig skulle behöva tillträda.
Ja, Lotta Fogde, det finns 20 liberala riksdagsledamöter. Klarar alla dem att motstå Morgan Johanssons locktoner?
Jag hoppas inte, eller vad säger jag. Jag tror att han trycker ju här på en öm punkt för många. Och det är ju problematiskt när ett parti så radikalt byter inställning under en mandatperiod. Det gör det ju väldigt svårt för de här politikerna som har gått till val med ett avståndstagande mot samarbete med Sverigedemokraterna och som nu ändå förväntas stödja det. Det Morgan säger är ju förmodligen rätt och riktigt, att det måste vara otroligt jobbigt för de här personerna.
Och apropå detta med Stefan Löfvens löfte att avgå senare i höst, om han nu skulle få alltså jobbet som statsminister, avgå om han förlorar budgeten, så har en del kommentatorer påpekat att Liberalerna, som ju har en stark minoritetsopposition mot Sabonis linje, de har ju ett landsmöte i höst. Efter att en ny statsminister har tillträtt förmodligen, men innan man vet hur det går i den här budgetomröstningen. Hur svettigt kommer det bli för Nyamko Sabuni och den övriga partiledningen på landsmötet med tanke på de här påtryckningarna och inre konvulsioner? Sven Otto, vad tror du?
Alltså jag tror att det här inre kriget i Liberalerna är rätt överdrivet. Det finns ett antal väldigt verbala krafter, bland annat ett par gamla partiledare och så, som naturligtvis driver den här linjen hårt. Men det är ju inte så att det finns en folkstorm i Liberalerna som är emot borgerligt samarbete. Det tror jag inte, därför att landskapet är ju helt förändrat. Nu är det inte tre block som det kanske var förr i världen, utan nu är det tillbaka till två block igen. Och antingen så röstar man för en moderat statsminister och ett inflytande och en delaktighet i en sån regering där det alltid går att mäla sig ur om man tycker Sverigedemokraterna är för dumma. Eller också så röstar man för en, åtminstone tolererar, en regering som är beroende av Vänsterpartiet. Inte bara beroende i största allmänhet, utan som man faktiskt måste budgetförhandla med om man ska få igenom sin budget och förvänta sitta kvar. Och det är klart att det valet har man ju naturligtvis att göra. Jag tror att det finns ett antal som tycker det här är väldigt besvärligt. Jag har all respekt för det, men jag tror inte att det finns en liberal folkstorm i detta. Det tror jag faktiskt inte.
Ja, alltså Folkpartiets eller Liberalernas starkaste distrikt är ju Stockholm, och där tror jag att röstsiffrorna var 14-1 eller någonting sånt mot Sabuni. Så att, det är väl klart att de kommer att få stora problem om de ingår i ett regeringsunderlag tillsammans med Sverigedemokraterna. Det tror jag.
Björn Söder?
Jag tror ju att Nyamko Sabuni har ganska bra koll på situationen inom sitt parti när det gäller stödet för hennes nya linje. Det jag är mer oroad för, det är ju de enskilda riksdagsledamöterna som sitter i riksdagen idag och som då har varit gått bräschen för motståndet mot den nya linjen som Liberalerna har. Men på deras landsmöte nu tror jag inte det blir något annat resultat än att Nyamko Sabuni får förnyat förtroende för den linjen. Jag menar, förtroenderådet tidigare i år så fick hon ju stöd för det. Och då var det ju också väldigt upphausat stämning, framförallt i medierna, om att hon skulle då förlora, och så man spekulerar på olika sätt och vis. Men hennes linje vann, och jag tror att det kommer att bestå även efter landsmötet. Men däremot när det kommer till de enskilda riksdagsledamöterna, framförallt de som då har uttalat sig väldigt negativt för något som är samröre med Sverigedemokraterna och som också deklarerat att de inte ställer upp för omval. Hur de kommer att välja att trycka på knapparna återstår att se, men det ser jag som den största osäkerheten.
Tillbaka till Centerpartiet. Annie Lööf har inte slutat tro på ett januariavtal 2.0. Och Liberalerna tycker hon bör vara med också.
Nej, men jag har påtalat för talmannen att Centerpartiet fortsatt kommer vara konstruktiva. Vill hitta lösningar så att Sverige återigen får en regering. Det jag tycker är den rimligaste vägen framåt med den mandatfördelning som finns, det är ju en form av förnyat januariavtal mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. Så att vi är beredda att trycka gul knapp för Stefan Löfven i utbyte mot då att vi kan hitta ett förnyat januariavtal.
Ja, vad tror ni om Annie Lööfs önskemål och planer?
Det kan ju absolut vara så att Stefan Löfven som sagt kommer att kunna tillträda. Den stora frågan blir ju hur det blir med budgeten i höst. Då måste ju Stefan Löfven innan han tillträder, anser jag, ha försäkringar från Vänsterpartiet om att man kommer att i princip att stödja den och skriva en blankocheck på det. Så att det blir lite spännande att se hur det utvecklar sig.
Björn?
Alltså Annie Lööf och Centerpartiet har ju spelat ett väldigt högt spel här där man egentligen har satsat allt på en häst, och vilket har visat sig vara ett misslyckande. Och Centerpartiet är väl den stora förloraren i det här dramat. För oavsett så kommer man ju att antingen så kommer man tvingas in i ett förhandlingar med Vänsterpartiet som man också tydligt har deklarerat att man inte vill ha att göra med. Eller så kommer man på något sätt att hamna på samma sida som den borgerliga sidan där Sverigedemokraterna finns. Så att jag ser ju Centerpartiet som den stora förloraren i det här dramat. Där man har gått in all in och sen har man inte klarat att ro det i hamn. Utan man är förlorare i det här spelet.
Jag håller ju inte med om den analysen att man kommer att antingen behöva hänga med Vänsterpartiet eller med en regering som stöder sig på Sverigedemokraterna. Det finns ju ingen lag som säger att ett parti bara för att det sitter i riksdagen måste stödja det ena eller det andra alternativet. Det går ju naturligtvis att gå i fullständig opposition också. Det kommer att handla om, det är ju att motivera för sina väljare varför man gör det val som man gör. Nu har vi fått en snapshot i den opinionsundersökning som Novus presenterade idag som inte alls behöver vara gällande vid ett eventuellt extraval i framtiden. Men jag tror att det är alla partier i princip har problem i den här processen som ligger framför oss. Jag tror att Liberalerna underskattar väl egentligen hur mycket väljarna bryr sig om dem. Eller överskattar det, ska jag säga. Jag tror att Moderaterna, de underskattar hur mycket Centerpartiet verkligen värjer sig mot att samarbeta på något vis med Sverigedemokraterna. Jag tror att Centerpartiet underskattar hur mycket Moderater hatar Annie Lööf för det ställningstagande som hon gjorde i statsministeromröstningen med Stefan Löfven. Jag tror att Vänsterpartiet underskattar hur arga sossarna är på dem för att de inte stödjer dem villkorslöst. Jag tror att sossarna och sin sida, de underskattar hur självständigt det nya Vänsterpartiet under Nooshi Dadgostar faktiskt är. Och jag tror att KD vid ett extraval underskattar förmodligen den här brottsprocessen som är inledd mot Ebba Busch, hur mycket den kommer att spela roll. Så att det är ett
det är ganska skarpt läge
för alla partier.
Du har ju helt rätt, Hanna, att Centerpartiet kan välja att stå helt utanför och gå fullständig opposition. Men jag tror att ett parti som Centerpartiet kommer att förlora hela sin politiska relevans i ett sånt drag.
Det viskas ju från olika håll om att Centerns Annie Lööf starkt åstundar en post som statsminister i Sverige. Och oavsett om det är sant eller inte. Vad kan tala för att centerledaren får uppdraget att leda en regering eller att sondera sen?
Ingenting skulle jag säga, men jag tror du har rätt. Jag tror att hon gärna skulle vilja, för att på annat sätt kan man ju inte tolka det ganska tydliga beskedet att hon inte kommer budgetförhandla med V, hon kommer inte budgetförhandla med Kristersson om det innebär ett stöd från Sverigedemokraterna, och hon vill inte heller ha ett extra val. Då är det ju liksom bara en enhörning kvar, den breda politiska mitten bestående av 8% centerpartister. Det skulle inte förvåna med dugg om hon gärna skulle vilja avsluta sin politiska karriär med att bli Sveriges första kvinnliga statsminister i en Ullsten ministär, om du förstår vad jag menar. Men jag tror att det som talar för det är noll i praktiken. För att det skulle inte finnas stöd för det.
Lotta vinkade.
Ja, jag tror också att det är oerhört taskiga odds för Annie Lööf som nästa statsminister. Ett oerhört svårt projekt för henne att få till stånd. Däremot det här att hon använder Vänsterpartiet som, alltså att hon tjatar om Vänsterpartiet som ytterkantsparti och upprepar det genom hela det här skeendet. Det ser jag som helt rationellt från hennes sida, eftersom hon behöver visa att hon inte har gått över till ett vänsterblock. Och därför och jag tror att Stefan Löfven förstår att hon måste hålla på med det här, den här markeringen mot Vänsterpartiet. Så att för att få till någonting med där både Vänsterpartiet och Centern kan stödja en budget, så tror jag att det är svårare för Annie Lööf att röra på sig. Att det därför är Vänsterpartiet som kommer att få utstå mest press här och kanske få någon karamell av något slag. Men att Annie Lööf här skulle kunna segla upp som en statsministerkandidat som kan samarbeta med alla, det känns väldigt avlägset.
Hanna?
Nej, men det kommer ju inte hända av den enkla anledningen att såväl moderater som socialdemokrater har bestämt sig för att det är något av deras partier som ska ha statsministerposten. Man kommer inte acceptera någonting annat med mindre än att Centerpartiet blir ett större parti än vad de är. Det är jag fullständigt övertygad om. Och Sverigedemokraterna kommer ju alltid trycka nej till Annie Lööf som statsminister. Så att tillsammans samlar ju de tillräckligt många röster för att alltid sätta stopp för det. Så att jag tror tyvärr att det är kört, även om det sakpolitiskt nog skulle vara den mest logiska kandidaten i parlamentet, så är det maktspelsmässigt omöjligt.
Inför förra valet utlovade en rad partier vad de aldrig skulle göra. Och det handlade framförallt om hur avhållsamma de skulle vara från kontakt med Sverigedemokraterna. Vilka följder för möjligheten att styra Sverige har det där haft? Alla dessa löften om vad som inte skulle kunna ske.
Nej, men inte så jättestora skulle jag egentligen säga, därför att Moderaterna och Kristdemokraterna har ju ägnat de senaste 2,5 åren åt att backa på alla försäkringar som de lämnade om det här. Och hade de gjort det innan valet så hade man nog kanske ändå inte gått till val som en allians. Så att
det blir ju svekdebatter hela tiden, så det blir ju en del av den politiska diskussionen som handlar om att man är så omoralisk när man gör så här.
Ja, jag tror att svekdebatterna har en mindre inverkan på väljarna än vad partierna generellt sett vill tro att det har. Så att jag tror inte att det spelar så jättestor roll egentligen.
Nu är det Björn.
Men mycket vatten har ju runnit under broarna sedan de uttalanden gjordes. Och jag tror ju att övriga partier har insett. Man hade ett önsketänkande en gång att om man försökte liksom kroka av Sverigedemokraterna och låtsas att inte Sverigedemokraterna fanns, så skulle liksom det partiet tyna bort och försvinna. Och nu har man insett att vi istället har växt och blivit en maktfaktor som man måste förhålla sig till. Och ska man få en majoritet eller i alla fall kunna få tillräckligt mycket stöd för sin politik, så måste man på något sätt förhålla sig till Sverigedemokraterna. Det är ju det som Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt har insett, att ska man kunna få regeringsmakten så måste man kanske börja prata med Sverigedemokraterna också och lyssna på vad vi har sagt. Och det enda vi har begärt är ju att vi får inflytande i politiken utifrån vår storlek. Och det tycker jag är demokratiskt riktigt att man kan kräva. Så att jag tror att alla har börjat inse att man på något sätt måste förhålla sig till Sverigedemokraterna. Man kan inte längre negligera oss.
Jag tycker att det här idén som man har om att alla har rätt till inflytande i förhållande till sin storlek, det blir ett sånt väldigt dagisargument. Det är ju riksdagen som det här handlar om. Alla behöver inte få vara med och leka, utan det handlar om vilken koalition som faktiskt kan dra till sig flest röster i riksdagen. Så att ur det perspektivet så är jag rädd att Sverigedemokraterna fortfarande är lite nya i riksdagen på det sättet och har inte riktigt fattat hur spelet funkar.
Eller kanske en annan demokratisk mognad, eftersom vi uppfattar det som att makten utgår från folket och det är folkets val som ska också ha betydelse i en lagstiftande församling.
Det ska det absolut ha, men folket väljer sina representanter och sen är det de representanterna som har i uppgift att förhandla fram en regering och en politik som ska drivas igenom.
Littorin.
Ja, jag kan väl bara konstatera att de politiska realiteterna ser ut som de gör. I valet så röstade folk inte direkt som partierna hade önskat, något parti kanske. Och det är klart att man får spela med de kort som finns och försöka hitta de här majoriteterna som Hanna pratar om. Så det är väl inte så konstigt. Och sen är det också så att decemberöverenskommelsen och senare januariavtalet var ju sätt att, så att säga, kortsluta de faktiska realiteterna. Och januariavtalet höll ju ovanligt länge, men det var nog ingen som egentligen är förvånad att det inte höll hela vägen ut. Det tror inte jag, om jag ska vara.
Tredje största parti enligt den senaste undersökningen är då Sverigedemokraterna. Och partiledaren Jimmy Åkesson, han svarade så här till Sveriges Radio tidigare idag om hur han såg på framförallt Stefan Löfvens besked om att avgå om man inte får igenom budgeten.
Jag menar att det skulle vara ganska oansvarigt att tillträda utan att man har försäkrat sig om att det också finns stöd för inte minst den budget man avser presentera, men för politiken i allmänhet naturligtvis. Om Stefan Löfven menar att han först ska tillträda och sen då avgå senare i höst, vinter, om det är så att hans budget inte går igenom, så tycker jag att då ska man inte bli statsminister.
Ja, trätan mellan Löfven och Åkesson, det är inte så förvånande. Den har funnits länge och lär väl fortsätta. Men Björn Söder, när det blir omröstning nästa vecka om Ulf Kristersson, finns det någon tvekan om att Sverigedemokraterna kommer att släppa fram honom?
Nej, alltså det finns ju, jag tror inte det finns på kartan att Sverigedemokraterna skulle rösta mot Ulf Kristersson. Sen är ju frågan om man passivt kommer, alltså att man kommer lägga ner sina röster eller aktivt rösta för honom. Det förutsätter ju att man på något sätt har haft en dialog med Moderaterna när det gäller det politiska innehållet och att Sverigedemokraterna på något sätt försäkrar sig om att man också kommer att få ett politiskt inflytande. Annars kan man ju kanske vara beredd att man släpper igenom honom och sen tar man debatterna och diskussionerna kring det politiska innehållet därefter. Men att vi skulle aktivt rösta mot Ulf Kristersson, det tror jag inte finns på kartan.
Wagenius?
Alltså för tillträdandet så spelar det ju heller absolut ingen roll om man trycker på gul eller grön knapp, utan det är ju om man trycker på röd knapp som spelar roll. Så släpper man fram honom, då kommer han ju att kunna tillträda alldeles oavsett vad som har hänt förhandlingsmässigt. Och det tror inte jag heller att det finns några frågetecken kring att Sverigedemokraterna kommer att göra.
Finns det lagom antal knappar i riksdagen? Det är 3 stycken idag, eller borde det vara fler eller färre?
Jag tycker att det är en ändå relativt rimlig ordning som vi har. Den har ju vuxit fram genom ganska många och långa år med grundlagsarbete och så vidare. Så att jag tycker inte att vi nödvändigtvis behöver rucka på den. Jag tycker att det är bra att man i den senaste grundlagsreformen införde den obligatoriska statsministeromröstningen efter ett val. Det om något har väl varit vitaliserande för svensk demokrati.
Jag håller helt med om det, och det är klart att det här har ju vuxit fram och det har visat sig hålla också. Alltså, även om det tog 134 dagar förra gången, så upptäcker vi ju nu att det kommer inte ta lika lång tid den här gången, och vi har liksom inte hamnat i ett belgiskt läge där vi liksom aldrig har några regeringar, utan det svensk demokrati står sig och håller, klarar av sånt här.
Det är en del som ju beskriver som att allting har havererat och ingenting fungerar. Men sen finns det några statsvetare som säger att nej, men den svenska modellen visar sig ändå, som sagt var, att det blir regeringar och Sverige kan styras och så vidare. Det finns 2 olika bilder om hur kaotiskt och trasigt allting är.
Nej, men det är inte trasigt ett dugg. Det här visar ju att systemet faktiskt fungerar. Talmannen håller i de här runderna som nu pågår. Man kommer att prata, man kommer att se, och vi kommer att ha en statsminister. Vi har en statsminister och vi kommer att ha en annan en annan är detsamma på måndag. Det vet vi inte. Mm. Men systemet funkar ju och håller. Även för ett sånt här lite, vad ska jag säga, komplicerat läge. Så att det är inga konstigheter.
Mm. Söder?
Jag tycker man skulle ändra i det svenska systemet, det är ju det här med att vi har extraval istället för nyval. Där, om man jämför till exempel med det danska systemet, så ska statsministern inom 4 år från föregående val utlysa nytt val. det här systemet som Sverige har öppnar upp för väldigt mycket strategiska ställningstagande huruvida man ska utlysa extraval om partierna vill med bara kanske ett år kvar eller mindre än ett år kvar till ordinarie val ta över regeringsmakten med det i beaktande att man inte hinner genomföra någonting ändå. Jag tycker att man kanske skulle haft det som i det danska systemet att man skulle det bli ett nytt val här nu så är det 4 år från det valet där grund till nästa val. Det skulle ju öppna upp för att man kan lösa låsningar på ett mycket enklare sätt tror jag i alla fall än som det är nu. När alla är ett
grundlagsreform nästa om du får välja då. Vi ska snart avrunda men Fogde och sen Wagenius.
Är det någonting som öppnar upp för taktiserande så är det väl möjligheten för en sittande regering att utlysa nyval och välja vid vilket tillfälle som val ska äga rum. Så att extra val skulle vara mer taktiskt, det har jag svårt att se. Snarare så är det väl så att det system vi har, det främjar att man trots meningsskiljaktigheter och trots ett väldigt spretigt politiskt sammansatt riksdag lyckas träffa överenskommelser och göra avtal som januariavtalet som oavsett vad man tycker om det politiska innehållet ändå klarar att skapa en grund för att landet kan regeras.
Jag får väl inte ha någon form av mittenposition här, ironiskt nog, därför att jag tycker att Björn har en poäng om att det är olyckligt att en regering ska tillträda som egentligen kanske bara sitter i ett år eller i praktiken ännu kortare. Men däremot så är det ju precis som Lotta säger också, att det öppnar upp för ett otroligt taktiserande om det är regeringen som ska kunna välja när det blir ett nytt val. Då tycker jag att det är rimligare att man säger så att om det blir ett extra val som beror på just det här att man inte får fram en ny statsminister efter 4 framlagda försök hos talmannen, att den regeringen som då tillträder, att det valet ska gälla i 4 år. Det hade väl varit den rimliga kompromissen där, för det är klart att alla system innehar problem, men kan man jämka ihop dem lite så kanske vi hittar någonting lite bättre.
Har ni några tips till talmannen inför kommande talmansrundor eller möjligen samma runda nu? Vi vet ju inte precis vad som kommer hända. Varsågod, kom med era bästa tips till Andreas Norlén.
Jag är ju centerpartist och tycker mycket om att fika. Jag tyckte det lät lite snålt med bara bubbelvatten och jordgubbar. Så att fram med någonting hembakt, kanske lite bondkakor, ha på kaffet och ordna någon liten extra godbit så där, då tror jag att man kommer att lättare att komma överens.
Jag tror ju inte att kakvalet är avgörande i det här sammanhanget, även om goda kakor är trevligt. Men jag tror ju att han är inne på rätt linje nu med att pröva Ulf Kristersson, eftersom jag tror att han har störst förutsättningar just nu för att få igenom någonting. I annat fall så är det ju, tycker jag, att driva på processen så snart som möjligt så att vi i så fall får ett extra val. Därför att dra ut på det här och det har ju talmannen varit väldigt tydlig med också, att det här ska inte vara någon lång process. Och det tycker jag är helt rätt inställning. Det här måste avgöras ganska omgående, annars ett nytt val.
Norlén har ju fått träning eftersom han har gjort det här tidigare och... Jag känner mig ganska lugn med att den demokratiska processen fungerar och han spelar sin roll och han kommer att använda de erfarenheter han fick förra gången till att försöka se till att det här inte ska dra ut på tiden på samma sätt. Och personligen så tror jag ju att förr eller senare här så kommer vi att få höra om en uppgörelse där Socialdemokraterna har lyckats få Vänsterpartiet och Centerpartiet att ingå ett samarbete utan att någon av dem behöver helt utplåna sig själv. Det kommer att växa fram så småningom.
Good luck, säger jag, men det kanske blir så. Nej, men skämt åsido så tänker jag så här att talmannen är en väldigt bra person i de här sammanhangen. Han har ju trots allt doktorerat juridik. Han är väldigt noggrann och så att säga har den här nästan som en domare lite liksom försöker verkligen göra det på rätt sätt och med erfarenheten i bakgrunden. Sen är jag för tantgodis. Lite mer socker. Lite mer gröna kulor.
Det borde in där. Till sist, har vi en ny statsminister inom en månad, eller innan juli månad är över? Vad tror ni om det?
Ja.
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 Nej.
Varför inte, Hanna?
Nej, jag tror att det här jag tror inte att det är så höga odds egentligen på att det här ändå kommer att gå till ett extraval. Jag tror att vi kommer att se att riksdagen har svårare att komma överens än vad vissa bedömer i det här läget. Men jag kan ha fel. Det ska jag absolut öppna för. Men just nu så är mina pengar på att det ändå blir ett extraval efter 4 talmansrundor.
Ja. Och ni då som trodde att det finns en ny statsminister då under juli månad, vad heter hen, får man väl säga?
Nej, men jag tror att det blir Ulf Kristersson som kommer att ta hem det. Det är min gissning.
Mm, ja.
Ja, Sven-Otto här. Ja, det tror faktiskt jag också. Därför att det är så tajt. Han behöver ju verkligen, det måste vara 175 emot på omröstningen på måndag i så fall. Och det är ändå en över 50% sannolikhet att någon kommer att vara frånvarande eller kommer att rösta på annat sätt eller så. Så att jag tror faktiskt att han klarar detta.
Lotta, vad heter statsministern den sista juli?
Ja, jag har ju redan sagt vad jag tror. Så att jag har väldigt svårt att se att givet att Vänsterpartiet så tydligt har sagt att de vill se Stefan Löfven som statsminister, så tror jag att man kommer att hitta ett sätt att se till att det blir så också.
Detta var Lotta Fogde som arbetat för Socialdemokraterna bland annat som statssekreterare för ett antal år sedan. Sven Otto Littorin, moderat, tidigare partisekreterare och arbetsmarknadsminister. Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och tidigare andre vice talman. Och Hanna Wagenius som är ordförande i kommunfullmäktige i Östersund för Centerpartiet och har gjort mycket annat också i Centerns ungdomsförbund, till exempel ordförande. Stort tack för att ni var med i denna extra panel.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Tack, tack.
Det här var en extra panel från Kvartal den 30 juni 2021. Vi kommenterar och analyserar politik, nyheter och skeenden i Sverige och världen varje vecka i analyser, poddar och essäer på kvartal.se. Ja, det här var alltså en extra insatt podd till följd av den ovanliga situationen med en statsminister som har fällt sin misstroendeomröstning i riksdagen. Men nu tar vi sommaruppehåll till början av augusti. Det blir alltså inte en massa nya publiceringar på kvartal.se under den perioden. Men många av våra texter är nära nog tidlösa eller har i varje fall lång giltighetstid. Och det gäller också en hel del av våra fredagsintervjuer. Men ni gör precis vad ni vill av sommarveckorna som ligger framför oss. Men jag hoppas starkt att ni är med oss när vi slår på maskineriet igen i augusti. Till dess önskar jag gott slut på juni månad och en bra början på juli. Jag heter Staffan Dopping och jag vet att jag har hela kvartalsredaktion med mig när jag önskar er en trevlig sommar. Ja, just det. En sak till. Höll nästan på att glömma. Nästan. Tänk själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen! till IKEA